Välkomna alla. Vi har plenum den 4 september. Klockan 13.00 är klockan och vi inleder med närvaroregistrering och konstaterar att vi är 27 ledamöter närvarande. Vi inleder med en första behandling som handlar om Åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser AXQF, lag- och kulturutskottets betänkande 8, 2023-2024, över lagförslaget 13, 2023-2024. Och ordet går till ledamoten Sandra Listerby, varsågod, som presenterar utskottets betänkande.
Tack talman. Precis, eftersom utskottets ordförande representerar Åland vid UNESCO-mötet på Island så faller lotten på mig som vice ordförande i lag- och kulturutskottet att presentera det här betänkandet. Remissdebatten höll vi i våras och nu har vi behandlat det i utskottet. För att friska upp minnet lite så handlar det här lagförslaget om en referensram för examina och samlade kompetenser. Enligt lagförslaget så ska det i en landskapsförordning intas närmare bestämmelser om hur de examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenserna ska indelas på de olika kvalifikationsnivåerna. Vi har valt att kalla den här referensramen för AXQF. Utskottet kan konstatera att referensramen för examina och övriga samlade kompetenser ökar examinas jämförbarhet nationellt och internationellt, vilket underlättar rörligheten för individer från Åland, antingen under utbildningens gång eller i arbetslivet. Det här gör bedömningen enklare för studieinstitutioner såväl som för arbetsgivare att beskriva och verifiera behörighetskrav. Referensramen bidrar också till att studier som fullgjorts utomlands lättare kan erkännas som en del av åländska examina och att studier som fullgjorts på Åland erkänns i utbildning utomlands. Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser förbättrar även högskolan på Ålands möjlighet att exportera utbildning i och med att utbildningsutbudet lättare kan beskrivas via referensramen. Utskottet ser vidare att referensramen kan komma att fungera som ett verktyg för att utveckla utbildningarna på Åland. Och till den delen så är AXQX applicerbart även på juridiska personer som vill bedriva tillståndspliktiga utbildningar på grund- och eller gymnasienivå. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att referensramen bör utvecklas kontinuerligt efter att lagstiftningen trätt i kraft för att möjliggöra att även samlade kompetenser utöver det formella utbildningssystemet kan ingå. I utskottet har vi hört representanter från alla de olika nivåerna och de är 8 till antalet. För att det ska bli helt riktigt så kan nivå 8 inte uppnås på Åland just i dagsläget. Grundskolenivån representerades i hörandet av tillsynsenheten av hemundervisning. Det här var man inkommit med ett remissutlåtande. Sammantaget och enkelt beskrivet så verkar alla vara nöjda och se nyttan av det här införandet. Eftersom yrkeshögskolelagen är alldeles ny så föreslår utskottet att lagförslaget till den delen kompletteras med författningsnumret för yrkeshögskolelagen för Åland. Och i övrigt föreslås inga ändringar. Talman, utöver det här som inte framkommer i betänkandet så vill utskottet uppmärksamma landskapsregeringen på att säkerställa att det förslag till förordning som tillkom denna lag inte ska komma att kollidera med nuvarande lagstiftning och läroplan. Under höranden har vi uppmärksammat på att vissa detaljer som kanske behöver ses över lite. Eftersom förordningen inte är föremål för lagstiftningskontrollen så har vi inte nämnt de här detaljerna i betänkandet. Tack!
Tack för det. Vi har en replik begärd. Den går till ledamoten Henrik Lötman. Varsågod.
Tack! tacktal. Man ledamot Listerby lyfter förtjänstfullt upp arbete och tankegångarna i utskottet. Och jag vill bara tacka ledamoten och de övriga utskottsmedlemmarna för ett gott samarbete och tydliggör att det här också är den socialdemokratiska gruppens åsikt i frågan. Tack.
Repliksvar, ledamoten Listerby.
Tack. Vi behöver inte stå och berömma allt för mycket, men jag skulle också vilja tacka utskottet för ett gott samarbete och väldigt goda diskussioner. Se fram emot flera lagförslag på vårt bord. Tack.
Tack för det. Replikskiftena avslutade och nästa taltur går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, jag vill också instämma i det som har sagt att vi har haft konstruktiva diskussioner i lag- och kulturutskottet under ordförande Harry Janssons ledning. När man följer nyhetsflöde dagligdags så är det mest krig, katastrofer och tråkigheter i våra närområden. EU är satt under hård press av flera olika anledningar. Och därför är det också så trevligt och intressant att det också finns förslag som kommer från EU som stärker och förenar oss mellan de olika länderna. Det här är ju tänkt att vara som ett översättningsverktyg, graderat då på 8 olika nivåer. Att om du till exempel har gått en yrkeshögskoleutbildning, till exempel i Spanien, så ska det vara lättare om du flyttar till Åland att göra jämförelser vad du har för rättigheter och skyldigheter enligt den utbildning du har. Det som jag tycker att är speciellt lyckosamt från landskapsregeringens sida, det är också att man inte har glömt de privata utbildnings eventuella framtida utbildare som kommer att finnas. Så att lagförslaget ger offentliga och privaträttsliga juridiska personer möjlighet att bedriva utbildning. Inledningsvis så var det ju så i Finland att man inte hade tagit med den möjligheten, men man i ett senare skede gjorde det. Men här gick landskapsregeringen in med det från början och det tycker jag är oerhört positivt. För vi vet att det finns krafter, speciellt på gymnasienivå, som kanske skulle vilja utbilda kockar och servitörer. Så det är positivt. Det som väl däremot kanske fortfarande är nog ett litet frågetecken, det är de hemskolade. Och där har ju lagstiftningen ändrat så tillvida att förr, om man får uttrycka det i generella termer, så var det ju kunskapen man tittar på. Hur mycket matematik kan man? Hur är det med grammatiken i svenska? Och det är egentligen ganska lätt att följa och kontrollera upp. Nu ska man ju också fundera om eleven då, den hemskolade, har fått en utbildning eller hur man ska säga, fått ta del av värdegrund, hur den ser på sin egen position här i livet, hur den ser på vidare utvecklingsformer. Alltså saker som inte är så lätt att bara ta del av och förstå och kontrollera vid ett möte som kanske sker bara några gånger per år. Så där är det viktigt att det finns skrivningar i lagförslagen nu som möjliggör att man kanske behöver gå in och revidera det i ett senare skede. Det som vi faktiskt inte riktigt fördjupar oss i samband med behandlingen i lag- och kulturutskottet, det rörde den ökade administrativa arbete som det här kommer att innebära. Det finns ju en tydlig skrivning om det i lagförslaget. Och med tanke på den ekonomiska situationen som landskapet befinner sig i, även fast det verkar kanske kommer extra klirr i kassan nu, så är det ändå viktigt att veta att vad talar vi om för ökade administrativa kostnader. Det kanske ansvarig minister kan svara på. Sen en sak till som man kanske behöver vara lite lyhörd för. Det är ju så att man i Sverige nu då lite stramar åt det här med friskolor. Det har ju funnits en del problem i dem som har uppmärksammats många gånger efter att skolan har verkat i flera år. Och jag tror att vi här på Åland får vara ganska försiktiga och lyhörda för att vi inte helt plötsligt har ett antal elever här som kanske tidigare har befunnit sig i en friskola, men som av olika anledningar då har tvingats flytta. Det här gäller då speciellt från Sverige. Men överlag så vill jag säga att jag tycker det är ett bra arbete som har gjorts. Det är ett bra arbete på EU-nivå. Det är ett bra arbete av landskapsregeringen. Och jag tror det här kommer att vara till nytta och gagn för det åländska samhället. Tack.
Vi har en replik begärd. Den går till minister, vice landrådet Annika Hambrud. Varsågod.
Tack talman. Tack ledamoten också som tycker att det här är något som är positivt utifrån att man nu kan jämföra utbildningarna inte bara i Europa utan också är det flera länder utanför Europa som är med. Men ledamoten ställde också en specifik fråga om kostnaderna kring det administrativa arbetet. Så det mesta egentligen arbetet har redan gjorts. Det är ju de här hänvisningsrapporterna när man går in och jämför de här olika kunderna, alltså beskriver. Så det arbetet har gjorts redan med de befintliga utbildningar vi har idag på Åland gällande examen. Det som blir ett mer administrativt arbete, det är när man går in och ändrar utbildningar. För då måste man igen värdera och beskriva vad är det för kunnande som finns i den här utbildningen. Så det är det som blir den administrativa kostnaden framledes. Hoppas det var svar på ledamotens fråga. Tack.
Replik, svar, ledamoten Törnros.
Talman, jag förstår att det kan vara svårt att uppskatta, men jag tycker att vi här i Ålands lagting alltid behöver vara observanta, för det kommer ofta de här skrivningarna att kan öka det administrativa arbetet. Vi har ett lagförslag lite senare idag om flyghavre där vi har samma sak, kan öka det administrativa arbetet och därmed också kostnaderna, så att Det var mest det jag var ute efter. Men tack för svaret, vice landrådet.
Diskussionen är avslutad och följer. Diskussionen är inte avslutad. Replikskiftet är avslutat. Följande talare på listan är ledamoten Anders Holmberg. Varsågod.
Talman. Utskottets vice ordförande Sanna Listerby har presenterat utskottets betänkande. Och det har varit ett bra utskottsarbete. Statusen höjs för våra studerande och förbättrar även de utexaminerades möjligheter i framtiden. I utskottsbehandlingen har jag noterat några saker som jag har reflekterat kring som jag tänker lyfta. Och det är lite reflektioner från skolorna och utbildningsväsendet på Åland som jag tycker att vi borde ta till oss i vårt politiska framtida arbete här i salen. Och det är bristen på studiebostäder och mindre lägenheter i Mariehamn. Jag säger inte att det är landskapsregering eller att vi politiskt nu ska bygga bostäder. Men vi bör lyssna på skolväsendet när vi dessutom har en byggsektor som har stora utmaningar. Då kanske det kunde vara skäl att se över det här behovet av studiebostäder eller rent av ett campus. Att uppmuntra det privata att bygga kanske inte vore helt fel med tanke på utvecklingsmöjligheterna som finns vid Yrkeshögskolan, Ålands gymnasium och Gritlab. Och genom åren har det ju visat sig att Åland mår bra av studerande som flyttar hit. Det är något vi Moderaterna tycker är bra och vi tror att det finns en oerhört potential kring våra skolor. Kom ihåg att Åland är en fantastisk plats att leva och bo på. Talman, Moderat samling omfattar XQF-lagen som föreslås.
Tack för det, ledamoten Holmberg. Och därmed konstaterar vi att diskussionen är avslutad och detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om en åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs sedan förslaget till landskapslag om ändring av 14 paragrafen första momentet yrkeshögskolelagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad och ärendets första behandling är avslutad. Innan vi går vidare på remissdebatten så vill jag säga en sak som inte blev sagt under inledningen. Det är att den planerade frågestunden den 11 september, alltså nästa vecka, kommer att flyttas fram. Talmannen återkommer med besked om en ny tidpunkt vid måndagens plenum. Bara för kännedom. Då går vi vidare till dagens remissdebatter. Ärende nummer 2 handlar om godkännande av kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M353 enligt kapitel 1.5 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, ADR. Den baserar sig på republikens presidents framställning 5/2023-2024 och landskapsregeringens svar RP 5/2023-2024. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet, och vi inleder med diskussion som startar av minister Camilla Gunell. Varsågod.
Tack herr talman och välkomna tillbaka, bästa lagting. Ålands lagting har den 28 maj begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning om godkännande av kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M353 enligt kapitel 1.5 i bilaga A i överenskommelsen om internationellt transport av farligt gods på väg. Enligt självstyrelselagen så har Åland behörighet i fråga om allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet. ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Och den trädde i kraft i Finland 1979. Och den 20 april så beslöt lagtinget att ge sitt bifall till den här förordningen och att den träder i kraft också till de delar ADR då faller inom landskapets behörighet. Bilagorna innehåller detaljerade bestämmelser om transport av farligt gods på väg som parterna då har överenskommit om att följa efter gällande då internationella ADR-transporter. Det här är på det hela taget väldigt tekniska saker. Och här finns också vissa bestämmelser om vägtransporter som också berör explosiva ämnen och sånt som kan vara kopplade till försvarsintressen och försvarstransporter. Men där konstateras att de i praktiken inte är möjliga på Åland på grund av demilitariseringen. Så landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat sitt bifall att ADR ska gälla på Åland. Och vår bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. Och landskapsregeringen ser därför inget hinder att lagtinget ger sitt bifall till den här förordningen. Också till de delar som berör landskapets behörighet. Tack, herr talman.
Tack för den presentationen. Vi har en replik begärd. Den går till ledamoten Mika Nordberg. Varsågod.
Tack, talman. När det gäller de här olika ADR-frågorna är det ju någonting som i princip årligen kommer upp här i lagtinget. Och under varje mandatperiod hade så varit efter att lagtinget gav sitt bifall då till det här. De här ändringarna som kommer upp så vet jag att det har varit en diskussion tidigare i lag- och kulturutskottet om det skulle ha varit en form av delegering när det gäller så att säga ändringar till avtalet. Och jag tror att det kanske skulle vara dags att landskapsregeringen på nytt skulle ha ett samråd med lag- och kulturutskottet och lyfta den här frågan om man kan tänka sig en delegering av de här justeringarna av avtalet. Är det av större dignitet så är det förstås så att landskapsregeringen kan välja att komma till lagtingen, men det blir lite per automatik det här även behandlingen i lag- och kulturutskottet vet jag av erfarenhet från förra mandatperioden, så det har varit upp till tal förut och det kanske skulle vara dags att titta över en delegering igen.
Replik, svar, minister Gunell.
Det är säkert ett initiativ som lagringet kan ta och komma överens. Jag tror inte att jag i så fall är rätt minister att diskutera den frågan, utan kanske en överläggning här med lantrådet kring förfarandet och metoderna i så fall vore på sin plats.
Replikskiftet avslutat och diskussionen är också därmed avslutad. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Följande ärende i remissdebatten så är nummer 3 som handlar om ny landskapslagstiftning om flyghavre. Lagförslag 18/2023-2024. som föreslås remitteras till finans- och näringsutskottet. Minister Jesper Josefsson inleder och presenterar förslaget. Varsågod.
Tack, herr talman. Man glömde att man måste klicka i sig så här efter sommaruppehållet. Men jo, till flyghavre. Flyghavre så är ett ovälkommet ogräs, och det sprids lätt och bidrar till skördebortfall för våra jordbrukare. Och därför är det viktigt att förebygga, och det är egentligen vad det här lagförslaget handlar om. Att enklare och effektivare kunna hantera det. Förslaget är en uppdatering på nuvarande lag som är från 70-talet. Och i huvudsak så går det ut på att landskapet blir den enda tillsynsmyndigheten istället för de så kallade kommunala landsbruksnämnderna som nämns i nuvarande lag. Och lagförslaget är på så vis positivt och rätt okomplicerat. Och så kan man också sammanfatta de remissvar som getts. I praktiken så medför det här inte något särskilt mer arbete för landskapet, då man utför det i samband med andra inspektioner. Och i verkligheten så gör man det till viss del redan nu. Och för den som läst förslaget noggrant kanske reagerar på att man inför en ersättningsparagraf, alltså att man kan ersätta en jordbrukare vars ekonomiska situation försämras för att den måste ta bort stora mängder flyghavre, samtidigt som man säger att lagförslaget inte har några ekonomiska konsekvenser. Och det här beror helt enkelt på att flyghavre inte är något större problem just nu och inte heller varit på många år. Också i Finland så har man den här motsvarande paragraf, och där har man inte heller behövt budgetera något på flera år. Men det här ger oss möjligheten och verktyg för att ta itu med det ifall det mot all förmodan skulle ske en explosion av flyghavre. Men i första hand så handlar det här förslaget alltså om att effektivisera och minska byråkratin för det förebyggande arbetet. Tack, talman.
Tack för presentationen, minister Josefsson. Vi har tre repliker begärda, och den första går till ledamoten Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, vi har ju den senaste tiden kunnat läsa ganska mycket om det här monstret, ogräset, hönshirs. Och sen även nattskata som ökar ganska mycket på Åland just nu. Varför, eller bör inte här hönshirs och nattskata ingå i den här lagframställningen? Hur ser ministern på det?
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack för frågan. Det kan hända att det kommer behöva liknande lagstiftning på annat ogräs också. Det kanske behövs någon samlad lagstiftning om ogräs, eller vad den skulle heta i så fall. Men det är så pass nytt att man behöver ta ställning till det. Men det kan mycket väl hända att vi behöver utöka sån här slags lagstiftning, och troligtvis så kommer sånt här nya sorters grödor och ogräs bli allt vanligare med klimatomställningen som också sker så.
Andra replik, ledamoten Holmberg.
Tack, talman. Men de jordbrukare jag pratar med, så är det här någonting som ökar väldigt mycket just nu. Va? Så det, jag tror nog att det är skäl att utskottet tar och tittar kanske på det här närmare på något sätt. Sen berörde du kanske inte de ekonomiska konsekvenserna så mycket. De här auktoriserade inspektörerna nu då ska ju ersätta då den här lantbruksnämnden. Hur ser ministern på det här ekonomiska utfallet på det här? Kommer det att bli en kostnadsdrivande, eller kommer det liksom att ske inom rimliga gränser? Tack.
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Nej, som lagförslaget säger så medför det inga ekonomiska konsekvenser. De som utför de här inspektionerna har varit med i arbete och konstaterat att det blir inget mer arbete på så vis. Man gör det redan egentligen i dagens läge. Och som sagt, den här ersättningsparagrafen så kommer man inte budgetera för, men det ger ändå verktyg för det om så skulle vara fallet i framtiden.
Replikskiften avslutade. Följande replik går till ledamoten Andreas Kahnborg. Varsågod.
talman, precis som minister Josefsson nämner så står det här att det ska finnas en möjlighet till ersättning, men man budgeterar inte för något medel för ändamålet. Hur har man då kunnat tänkt att man ska utbetala en ersättning om man inte har medel för det? Kan ministern redogöra för tankegången?
Repliksvar, minister Josefsson.
Om vi inte hade haft kostnadsramarna och ganska strikt att få ordning budget i balans, så hade man troligtvis budgeterat viss belopp. Men eftersom man inte tror och beräknar med att behöva använda något budgetmedel för det här, så sätter man alltså noll. Men om så skulle vara fallet, så blir det i så fall en ändringsbudget förstås.
Andra replik, ledamoten Kahnborg.
Talman, vidare så talar man i det här lagförslaget nu då om vite och påföljdsavgifter. Och har jag tolkat det här rätt nu, så är det här någonting som inte existerar i fastlandet. Och vi ställer redan krav på den här bekämpningen när vi beviljar till exempel jordbruksstöd. Av vilken anledning väljer man att sätta in hårdare straffåtgärder på Åland än vad man gör i riket? Ska vi inte använda självstyrelsen till att förbättra och uppmuntra våra lantbrukare att sköta vår livsmedelsförsörjning?
Avslutande replik, så minister Josefsson.
Lagändringen till den här delen så handlar i huvudsak om att man just inför att det blir en påföljdsavgift, vilket man gör generellt i lagstiftning. Och det grundar sig, dels är det lite flexibla, men också så tillfaller det då landskapet Åland istället för Finland när man har ett vitesbelopp. Så det är något man ändrar löpande när man öppnar upp lagstiftning där det inte redan är.
Replikskiftet avslutat. Följande replik går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, det är ju en uppfräschning egentligen av tidigare lagstiftning och lite copy-paste från andra sidan, om vi säger så. Och det är väl inget fel i det. Det är ju hållbarhetstänket som råder där, att man återanvänder och tar tillvara det som redan finns. Jag ser här att förslaget innebär viss ökad administration, men att det inte kräver nya personella resurser, står det här. Så min fråga rör egentligen det som tidigare nämndes här också, det är ju hönshirs. Att varför har landskapsregeringen sätta krutet på den här lagstiftningen där vi de facto inte har ett problem i dagsläget? Vi har haft ett problem, men vi har inte. Men talar man med jordbrukarkretsen så är de ju ytterst oroade över den här explosionen av hönshirs som bara på 2 år här på Åland verkligen har tagit fart. Hur har ni resonerat där i landskapsregeringen?
Repliksvar, minister Josefsson.
Det belyser lite hur nytt det här hönshirset är. Som sagt, det blev mer offentligt aktuellt nu under sensommaren. Och till exempel det här lagförslaget så klubbar vi landskapsregeringen i våras. Och det är egentligen en städning av gammal inaktuell byråkrati. Så det är inget större arbete kring det. Men som sagt, eller som tidigare sagt, så kan det mycket väl bli aktuellt att vi behöver lagstiftning för annat än flyghavre, som de facto inte är ett desto större problem. Men vi har ju ändå flyghavre på våra åländska åkrar, men det är inte något problem i större utsträckning som det kanske tidigare varit. Det finns ju en anledning till att vi har den här lagstiftningen, att den behövdes mer förr helt enkelt. Men som sagt, det kan mycket väl hända att vi behöver annan lagstiftning nu i framtiden.
Andra replik, ledamoten Törnros.
Talman, jo, det fanns ett stort behov av den här lagstiftningen ungefär vid den tidpunkten när vår nuvarande näringsminister föddes. Men det är ju så att säga ett tag sedan. Men om jag skulle få komma med ett råd som gammal räv här i salen, så skulle jag uppmana näringsministern att verkligen sätta krut och resurser på hönshirsch. Tillsätt en arbetsgrupp, diskutera med Edina och börja aktivera er, för det här kommer att bli ett jätteproblem. Vi har fortfarande lite tid på oss och kan börja agera, men vi alla som sitter här i salen vet att lagstiftningsprocedurerna är långa. Det tar ett halvår, ett år innan vi har någonting färdigt. Och med tanke på hur förändringsprocessen har varit, säger de primärproducenter, bönder som jag har pratat med, så är man rädd för att det här verkligen kommer att bli
betydligt svårare än vad det har varit. Och då är det bra om vi för en gångs skull lite är med i fas med verkligheten. Tack.
Avslutande replik, svar minister Josefsson.
Tack talman och tack för det politiska rådet från en gammal räv.
Diskussionen är avslutad och nästa taltur går till ledamoten Liss Mattsson som håller Centerns gruppanförande. Varsågod.
Talman, lagstiftning om flyghavre har funnits sedan 1975, också före den tid som jag föddes. Men jag minns från min barndom hur vi varje sommar hjälpte till att plocka bort flyghavren från åkrarna. Och farfar, han fruktade långa, smala havrefjälkarna som likt vanlig havre smög sig in i spannmålsåkrarna och konkurrerade med andra grödor om både ljus och näring. Dessa skälkar skulle helst brännas för att förhindra vidare spridning. Och det enda positiva jag kunde komma på med flyghavren är att plågan gav inte bara mig som bondunge sommarjobb utan många andra ungdomar också. Vi kunde tjäna en slant på att hjälpa till med att identifiera och riva upp det oönskade ogräset ur åkrarna. Och lagstiftning har helt klart varit nödvändig inom området. Och som jag förstår så det här lagförslaget som har lämnats till oss nu är mycket som det står att uppdatera och städa upp ett gammalt lagförslag för att få en förnyelse och göra det mer effektivt och lättare att tillämpa i praktiken. Och enligt det nya lagförslaget är det endast landskapsregeringen som fungerar som en tillsynsmyndighet idag och inte längre de här gamla kommunala lantbruksnämnderna. Vår lagtingsgrupp noterar också att förslaget återinför möjligheten till ersättning vid bekämpning som vi också hörde här i tidigare anföranden. Och vi har också gjort den analysen att det här torde inte i dagsläge innebära ökade kostnader men en möjlighet till ersättning om det skulle bli en stor smittspridning av flyghavre kan man säga. Jag vill också ta upp det här om hönsrisch. Senast förra veckan så kunde man ju läsa bland annat i Ålands media och jag har också talat med många jordbrukare om det här. Och det är ju ett ogräs som kommer delvis på grund av klimatförändringarna och som orsakar oro ute i producentleden. Den trivs i glesa odlingar som majs och lök och potatis och verkar komma hit på olika sätt bland annat med olika begagnade maskiner och verkar vara också en riktig överlevande. Har samma egenskaper som flyghavren. Så hönsris kommer troligen inte att vara det sista ogräset heller som kommer hit genom den klimatförändring som vi ser. Och jag tror också att det skulle vara väldigt viktigt att man tittar på det här rätt fort. Och jag förstår också att det kanske inte inrymmer i det här lagförslaget. Men det vore nog viktigt att ta det här på allvar. För det har samma egenskaper som flyghavren. Och jag tror att vi kan lära oss mycket av vad som också står i det här lagförslaget. Men att vi på något sätt borde titta på snabba åtgärder där. Från beslutsfattande håll. Men sammanfattningsvis är den uppdaterade lagen om flyghavre ganska okontroversiellt och den har ett gott syfte att främja en högklassig lokal livsmedelsproduktion och hålla kontroll på en oönskad gröda genom att förhindra spridning inom utsäde och annan växtproduktion. Centerns lagstiftningsgrupp välkomnar därmed den uppdaterade lagstiftningen och flyghavre och önskar en god vidare behandling i utskottet. Och samtidigt då så vill jag också uttrycka lite oro för den här hönsrisch med det, hörde ni. Så med det och de orden vill jag tacka och tacka också ministern för lagförslaget.
Tack för det ledamoten Liss Mattsson. Vi har 4 repliker begärda och den första går till ledamoten Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. Det tål att noteras också att de här ogräserna som vi talar om, både flyghavre, hönshirs, vitgruve och andra, så sprids inte enbart via lantbruksmaskiner. Det finns också rapporter runt om i Norden där de faktiskt kommer från certifierade utsäden. Och det är oroande. Men det förekommer sådana rapporter och det är sånt som sker via stora nordiska aktörer. Och det är någonting man bör bevaka. Jag vet inte om Centern inte har reagerat på det här. Nummer två så uppfattar jag att Centern ser hönshyrs som ett nytt problem. Men det finns ju observationer på Åland åtminstone från 2021, alltså flera år tillbaka i tiden. Ser ledamoten det här som ett nytt problem? Har man inte observerat de här rapporterna tidigare?
Repliksvar, ledamoten Lis Mattsson.
Tack talman. Om ledamoten tyckte jag var otydlig så är det klart att vi har observerat, eller jag liksom tror jag andra inom lagtingsgruppen och Centern observerar det här ogräset tidigare också, men faktum är ju att det senaste året har det verkligen slagit på stort. Och som sagt, vår lagstiftning tar tid och det diskuteras om hur vi ska göra. Så att det är nog under kontroll. Ledamoten behöver inte vara orolig.
Andra replik, ledamoten Kahnborg.
Tack talman. Jag skulle också vilja ställa samma fråga till ledamot Mattsson som jag gjorde till minister Josefsson. I jordbruksstöden så finns det krav på bekämpning av bland annat flyghavre. Av vilken anledning inför vi nu vite- och påföljdsavgifter som en möjlighet som är någonting helt annat än i fastlandet? Av vilken anledning ska vi behandla våra lantbrukare på ett annat sätt än vad man gör i resten av landet?
Ledamoten Mattsson, avslutande repliksvar.
Tack talman. Där tycker jag minister Josefsson svarar väldigt väl på din fråga redan. Men det här är ju då ett sätt att om det skulle verkligen behövas så är det någonting, en summa som också tillför Åland, vilket jag tror inte heller blir aktuellt.
Replikskiftet avslutat. Följande replik inleds av ledamoten Simon Påvalls. Varsågod.
Tack herr talman. Produktionen så är ju väldigt delikat. Vi är ju det är ett litet område och vi är ju väldigt beroende av det, inte minst tanke på beredskapsåtgärd och självförsörjningen är väldigt viktig på Åland. Därför så är det ju väldigt känsligt när det kommer in nya ogräs och jag tänker att som ledamoten Mattsson sa att man kommer att se en framtid där man får mer och mer av de här ogräsen komma in. Skulle det finnas skäl att börja fundera över ett gemensamt lagstiftningspaket i framtiden för hur man ska hantera ogräs istället för att gå från art till art, eller som förenligt med även hur man ser på det från EU-håll. Jag tänker att man effektivare kan hantera de här nya ogräserna om de ändå har en liknande egenskaper och det är liknande åtgärder som behöver göras minst när det är lagstiftningsmässigt.
Repliksvar, ledamot Mattsson.
Tack ledamot Påvalls för din fråga och för att du lyfter det här. Jag funderade på samma sak när jag läste lagförslaget, att skulle man kunna ha en mer samlad. Och det här är väl något som en arbetsgrupp behöver titta på. Men vissa ogräs har ju inte liknande egenskaper heller. Men just den här nu omtalade hönsrischen och det här flyghavre skulle säkert kunna passa att ingå under samma lagstiftning. Jag ser inte så stor skillnad på de två grödorna.
Andra replik, ledamoten Påvalls.
Tack talman. Jo, men i och med att det nu den mest dominerande arten ändå har varit det här flyghavre som det har varit väldigt mycket prat om, det har varit sedan länge tillbaka ett problem på Åland, att det från det nu kommer i framtid där vi har flera olika arter som börjar komma in mer och mer, och det pratas om att det kommer in med insäder, det kommer med maskiner, med grödor. Är det så att vi helt enkelt har en global värld att ta beaktande nu för tiden där man kommer se mer av sådana arter som kommer från andra kontinenter och som kanske behöver hanteras mer agilt, så att säga, att vi från lagstiftningshåll behöver vara mer på tårna och ha de här mekanismerna färdiga på plats så man vet hur man hanterar dem.
Avslutande replik, svar ledamot Mattsson.
Tack talman, och det tycker jag man också ser om man ser tillbaka till historien att lagstiftningen har ju hjälpt till att bekämpa just flyghavren rätt väl. Man ser inte alls lika mycket flyghavre i åkrarna idag, så en sak är säker, det behöver finnas lagstiftning som hjälper oss eller samhället att ta hand om de här grödorna, för det kan ju också orsaka stora ekonomiska förluster för jordbruket som redan är pressat.
Följande replikskifte inleds av ledamoten Anders Holmberg, varsågod.
Talman, ledamoten nämner hönshirs och det är bra att du förtydligar dina kunskaper och rapporter om det här ogräset från branschen. Jag tycker det är viktigt. För flera jordbrukare jag talar med också så säger samma saker, de är oroade och det är någonting vi bör ta till oss. Men jag har en fråga. Du beskrev ju hönshirs ganska bra. Jordbrukare jag pratar med så pratar också om ogräset nattskata som kommer nu. Är det någonting som ledamoten känner till? Är det någonting också som bör tas till i de här diskussionerna? Tack.
Repliksvar, ledamoten Mattsson.
Tack, talman. Det är också ett ogräs i lite av den här kalibern, men jag visste inte stå och predika så mycket om den just i talarstolen, för att jag har inte läst in mig på den lika väl som de här andra två ogrässorterna.
Replikskiftet avslutat och följande replik går till ledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, hönshirsen klassas ju som världens tredje värsta ogräs enligt FN:s jordbruksorgan FAO. Så det är knappast någonting vi behöver utreda. Att vi vet att hönshirsen finns på Åland, den sprider sig. Det finns en stor oro också bland våra jordbrukare, så som har konstaterats tidigare idag. Med tanke på att ledamoten Mattsson själv i sitt anförande konstaterat att hönshirsen har samma egenskaper som flyghavre, också minister Josefsson i en intervju till Ålandstidningen underströk att problematiken är densamma för dessa två ogräs. Vore det inte befogat att anta en likadan lag om hönshirs som den som vi behandlar idag om flyghavre? Tack.
Repliksvar, ledamot Mattsson.
Tack, talman. Och som vi tidigare sagt så skulle det nog vara viktigt att lagstifta inom det här, men att processerna tar tid och det här är en städning av ett gammalt lagförslag. Så att jag tror att vi behöver verkligen lägga manken till och titta på vad vi kan göra.
Andra replik, ledamot Valve.
Jag tolkar det som att Centergruppen i alla fall har ett öppet sinne för att anta en lag om hönshirsen, vilket vi i Moderata gruppen tycker vore synnerligen önskvärt. Tack.
Avslutande replik, svar ledamoten Mattsson.
Ja, tack, talman. Det verkar som att det finns en ganska stor samsyn i salen att någonting behöver göras, så att man är rädd för att de här fruktade grödorna som kommer i samband med just klimatförändringen och med annat också då förstås, men att det är nog det som är det största som gör att den når hit till oss. Tack, talman.
Tack för det. Replikskiftet avslutat och nästa talare på listan är ledamoten Jesse Eckermann som håller gruppanförande för Socialdemokraternas räkning. Varsågod.
Talman och bästa lagting. Flyghavre är en ettårig ogräsväxt som länge har utgjort ett betydande problem för jordbruket, särskilt inom spannmålsodlingen. Trots att växten ser ganska oskyldig ut kan även en liten mängd flyghavre leda till stora skördeförluster och försämrad kvalitet på grödor. Det förstör för spannmålsproduktionen och produktionen av utsäde, vilket enligt beredningen gör det till ett av de mest besvärliga ogräsen inom jordbruket genom tid. Nu är det, som vi hört i tidigare debatt och diskussioner, nya tider och det finns nya problem och grödor. Och det kräver nya tag det också. Så jag tycker att det är bra att lagtinget under den här remissdebatten har diskuterat också framtida frågor. Redan på 70-talet blev problemet med flyghavre så allvarligt att myndigheterna ansåg att det var nödvändigt att införa en särskild lagstiftning för att hantera situationen. Och grunden till den behöver nu uppdatera sig. Nu för tiden så vet jag inte på vilket sätt man bekämpar flyghavre på plats. Men jag gick också många timmar på släktens odlingar som barn, liksom ledamoten Mattsson i Centerns gruppanförande, och hjälpte till att plocka strå efter strå för hand tillsammans med min faster och min kusin. Och det var också ett av mina första sommarjobb. Kanske någon ledamot med lite mera kunskap i hur man fixar det här idag kan ge ett replik, så det skulle vara roligt att höra. Jag noterar också att ministern säger i presentationen att flyghavre inte har varit ett större problem nu för tiden. Så det känns ju tryggt och bra att ledamoten Mattsson och jag och alla andra ungar gjorde ett bra jobb på åkrarna på 80-talet. Nej, okej, skämt åsido. Nu för tiden har vi andra invasiva arter som till exempel mördarsniglar och den tidigare nämnda hönshirsen och andra invasiva grödor som ställer till det för odlade i större och mindre skala. Genom att man har noggrant utformade regler och bättre övervakning strävar man efter att skydda jordbruket och säkerställa att flyghavre ytterligare inte sprids vidare i odlingarna. Det medskicket vi har från Socialdemokraterna till utskottet är att vi vill veta lite mer om hur det administrativa arbetet ska fördelas, hur övervakning och vilka ekonomiska följer lagändringen förväntas ha för landskapet och kanske en konsekvensbedömning också hur förslaget slår mot de åländska spannmålsodlarna på det administrativa planet. Vi stöder också tidigare diskussioner här i plenum om ett ökat fokus på också de grödor som inte nämns just i den här lagtexten. Vi önskar utskottet lycka till i behandlingen. Det har kommit många bra synpunkter under den här diskussionens gång. Tack.
En replik har begärts och det är lagtingsledamoten Ville Valve. Varsågod.
Jag tackar ledamoten Eckermann för dessa insikter i åländsk lokalhistoria. Man kan ju lite med glimten i öga konstatera att när man tittar på barnkonsekvenserna i lagförslaget, det står ju där då att förslaget inte har, så vitt man vet, några konsekvenser för jämställdheten eller för barn. Men man kan ju i ljuset av ledamoten Eckermanns anförande konstatera att lagstiftning som verktyg förefaller ha en positiv effekt ur barnsynpunkt.
Repliksvar, ledamot Eckermann, varsågod.
Tack för det, ledamoten Valve. Det var en lite klurig replikskiftesfråga det här, för ledamoten kan ju antingen mena att lagstiftning är dålig för att den tar bort lätta sommarjobb för unga personer, eller precis tvärtom, vill ledamoten förtydliga.
Andra replik till ledamot Valve, varsågod.
Nej, repliken ska nog snarare förstås som att ledamoten Eckermann belyste komplexiteten i bekämpningen av flyghavre i den åländska historien.
Avslutande, och ledamot Eckermann avstår från sin avslutande replikrätt, och det betyder att det finns inga fler talare på listan och diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Omfattat talmannens förslag det omfattas, och då är ärendet färdigt behandlat. Ja, det är remitterat till finans- och näringsutskottet. Tack. Följande ärende. Höjning och indexering av avbytarstödet. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet även här. Och vi inleder med ett anförande av minister Jesper Josefsson. Varsågod.
Tack för det, talman. Och även det här är ett litet mindre lagförslag, men ack så viktigt. Vi föreslår helt enkelt att man höjer avbytarstödet från 35 euro till avbytarföretag respektive 18 till privatanställda till då de nya beloppen 40 euro samt 20 euro. Och de här beloppen har inte höjts sedan 2019, och som vi alla vet så har det hänt en hel del sedan dess, inte minst inflationsmässigt, så höjningen är nödvändig. Och vi föreslår också att man inför en indexjustering från 2028 så att man slipper uppdatera lagen varje gång det behövs, vilket då är en process i sig. Och avbytarstödet, så det är ett viktigt stöd för att få livet som djurhållare att gå ihop. Det kan och det bör jämföras som ett vanligt socialt stöd eftersom det också berör till exempel föräldraledighet och sjukdom. Och djuren, de måste ändå tas hand om varje dag året om. Och för mindre gårdar så är det här extra viktigt och nödvändigt. Och hela avbytarsystemet reformerades 2014-2015. Och det finns mycket synpunkter kring det. Och det börjar nog bli skäl att se över det som en helhet nu snart 10 år senare. Och det är ingen vi kan lova att vi hinner med den här mandatperioden. Vi har väldigt mycket lagstiftning i röre, kanske också det här med hönshyrse då. Vi ska börja titta på det på Jordbruksbyrån, och vi kommer troligtvis också ta det i beaktande för den kommande livsmedelsstrategin som vi har med i regeringsprogrammet. Och det arbetet inleds i början av nästa år i tanken. Så då lär vi belysa den här frågan. Och slutligen så innebär en höjning av ett stödbelopp förstås en utökad kostnad i landskapsbudgeten. Cirka 40 000 euro årligen. Och sett till budgetramarna så är det här beaktat när vi la dem i våras. Så det är ingen utmaning där. Tack.
Tre repliker har begärts och den inledande replikväxlingen går då till lagtingsledamot Johan Lindström. Varsågod.
Tackar. Vad jag är lite nyfiken på är en definition av begreppet. Man har alltså ändrat från stallade nötdjur till ersätts med hela året stallade nötdjur. Skulle du kunna ge en definition vad som menas med hela året stallade nötdjur?
Minister Josefsson, varsågod.
Tack för frågan. Och tack talman. Det tillämpas redan och jag låter den sakkunniga som gör de här bedömningarna och betalar ut stöd kan beskriva det mer detalj i utskottsbehandlingen än att jag försöker repetera det som presenterades ordagrant. Men det tillämpas redan så i praktiken så är det är ingen skillnad från vad som gäller idag.
Andra replik till ledamot Lindström, varsågod.
Ja, min definition så av helåret stallade nötdjur så betyder ju egentligen att de egentligen aldrig kommer ut på lösdrift, kommer aldrig ut på bete. Men enligt djurskyddsförordningen så har ju nötkreatur rätt till 60 dagars bete varje år. Så helåret stallade nötdjurdefinitionen som man faktiskt har ändrat till så går ju lite stick i stäv med djurskyddsförordningen. Så hur funderar ni där?
Repliksvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman och tack för frågan. Den är fullt relevant, men så att säga, jag tar det gärna i utskottet med den sakkunniga som jobbar med de här. Det finns specifika fall där djuret är helårsstallande så att säga, som ändå mallar med annan lagstiftning. Det finns alltid unika fall och det är det man har tillämpat. Och därför förtydligar man bara att all lagstiftning hänger ihop.
Följande replik går till lagtingsledamot Roger Höglund. Varsågod.
Jo, tack herr talman och tack till minister Josefsson för någonting som behövde justeras. Så att det här är väldigt bra. Jag har en fråga som är lite så här teoretiskt här, som är den här femte paragrafen. Det står där att beloppet för avbytarstöd fastställs 40 euro per avbytartimme. Och sen längre ner i samma paragraf står det att utbetalningen sker på faktiska kostnader med 80% av beloppet. Jag undrar, kan det vara så enkelt som så att det borde vara ett max 40 euro där? Jag vet inte om ministern kan svara på det. Om vi får det till utskott annars och kika lite på det. Tack.
Repliksvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman och tack för ytterligare en relevant fråga. Som sagt, i praktiken så tror jag inte att det har någon desto större skillnad eftersom stödet och beloppet grundas på de faktiska kostnaderna. Men det kan ju hända att den som erbjuder avbytar tjänsten tar ett mindre belopp än det här, än de här beloppen 40 och 20. Så eventuellt så kan det förtydligas med ett max, absolut. Men det här är ju redan nuvarande lagstiftning och jag har inte fått höra att det åtminstone har varit något problem kring den delen. Men man kan ju absolut alltid förtydliga om så krävs.
Andra replik, lagtingsledamot Höglund, varsågod.
Jo, nej, det är helt rätt, minister Josefsson. Jag tror eller andra att det kommer att inträffa. Men det är alltid bra att täcka in alla eventualiteter. Så tack.
Avslutande. Nej, ministern är nöjd så till vida. Så vi fortsätter med följande replik som går till lagtingsledamot Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. Inledningsvis måste jag säga att det är väldigt bra att man ser över avbytarlagstiftningen. Det är nödvändigt att man gör det. Men jag reagerar på att i bedömningen så säger man att det här har inga jämställdhets- eller barnkonsekvenser, och det vänder jag mig lite emot. För i paragrafen där man talar om vikariehjälp så kräver man 4 djurenheter. Det innebär till exempel att en lantbrukare som då har 160 lamm eller 60 kvigor inte har möjlighet till den här vikariehjälpen med en sjukskrivning eller en föräldraledighet. Hur har man resonerat när man säger att det inte har några konsekvenser?
Repliksvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Det enkla svaret på den är att lagförslaget, och det enda man ändrar är egentligen beloppen. Så från tidigare så det medför inga konsekvenser, i så fall snarare positiva konsekvenser. Men som sagt, det hör, frågan är berättigad, men det hör till lagen i sig att om man skulle ändra hela avbytarsystemet så har det naturligtvis större konsekvenser. Men när det bara berör beloppet så det är en mindre ändring.
Andra replik, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack talman. Då ska jag vilja påminna minister Josefsson att det redan sker ändringar i 6 paragrafen i det här lagförslaget, och det berör just den här vikariehjälpen. Men vidare ska jag väl tala om ersättningsnivån som då uppgår till 80%, medan i fastlandet så är det 100%. Hur har man resonerat där med konkurrenssituationen för våra åländska lantbrukare som redan har det tufft då med transporter och mycket annat, och även här har en sämre ersättning?
Avslutande replik, svar minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. I det här skedet har vi inte alls resonerat kring det, eftersom det som sagt det är bara en liten ändring, lite tekniska ändringar, men i det stora hela så ändrar man, höjer man beloppet och inget mer. Men det är en bra fråga, och den bör man också titta på när man ser över hela lagpaketet och hela avbytarsystemet, som jag hoppas att man kan göra inom snar framtid. Men som sagt, jag tror det blir en diskussion inledningsvis i livsmedelsstrategin när man tittar mer långsiktigt. Men jag vet att man också på jordbruksbyrån så har man börjat titta lite grann på lagstiftningen, men ja, vi vågar inte lova att vi står här under mandatperioden med ett helt nytt avbytarsystem. Det är ett ganska omfattande arbete, men det finns skäl att se över det åtminstone.
Och därmed går vi över till gruppanförandena, och det inledande gruppanförandet hålls av Åländsk Centers lagtingsledamot Liss Mattsson. Varsågod.
Talman, som lagförslaget beskriver har systemet med avbytarstöd en lång tradition, liksom hela den åländska livsmedelsproduktionen i stort. För 10 år sedan kom jag ihåg att det var en intensiv debatt när man genom landskapslagen 2014-53 valde att revidera avbytarsystemet på Åland. Och samtidigt sänkte man också budgeten för avbyterier rejält. Vid revideringen genomfördes en sorts privatisering av systemet där landskapsregeringen inte längre fungerade som arbetsgivare för avbytarna. Istället krävdes det att företagare fakturerade bönder de assisterade, och landskapet erbjuder nu ett ersättningssystem där landskapsregeringen ersätter de kostnader som bonden har för att anlita avbytare. Samtidigt togs möjligheterna bort för icke-djurgård att ansöka om samhällsfinansierad avbytarservice. Idag är det endast produktionsgårdar med levande djur som har rätt till så kallad avbytarpeng, och flest antal dagar med avbytare per år beviljas just till mjölkgårdar som har över 18 djur. Lagen som vi idag har på bordet är på intet sätt kontroversiell och innebär, som vi har hört, ingen större reform av dagens avbytarsystem. De förslagna lagändringarna handlar om att justera avbytarstödets belopp för att reflektera löneutvecklingen inom området. Landskapsregeringen föreslår en höjning av det aktuella beloppet från 35 euro respektive 18 euro per timme till 40 respektive 20 euro per timme. Efter denna ändring kommer avbytarstödets belopp knytas till en årlig indexjustering, vilket är helt rimligt att göra. Det är viktigt att notera att denna ändring inte kommer att påverka budgetramen, precis som ministern också sa det, eftersom beloppet för ökningen redan ryms inom ramen. Sen kan man ju alltid fråga sig om samhället ska vara med och subventionera avbytarservicen på Åland. Och från Centerns sida vill vi vara tydliga med att vi anser att dagens avbytarsystem är mycket viktigt för den åländska livsmedelsproduktionen. För djurbönder är lönsamheten inom branschen ständigt under press och djuren måste skötas dygnet runt alla dagar i veckan. Att ge bonden möjlighet till avlastning vid sjukdom eller andra intensiva perioder under året är en förutsättning för en långsiktig hållbar livsmedelsproduktion. En fungerande avbytarservice är viktig och lagtingsgruppen ser inga konstigheter med motiveringen att beloppet för avbytarservice efter flera nu genom lagförslaget justeras. Tidigare gjordes justering av beloppet i förordning, men nu görs det i lag, vilket betyder att hela processen med en liten och given justering måste genomgå en lagtingsbehandling. Och därför tycker vi att skrivningen om en årlig indexjustering i lagförslaget är vettig, så att man inte varje gång en liten motivering ska göras måste gå igenom hela lagtingsprocessen. Idag främjar stödet främst mjölkgårdar då det har möjlighet till flest ersättningsdagar. Med tanke på strukturomvandlingen som har skett inom mjölkproduktionen också de senaste 10 åren så behöver man kanske se över avbytarsystemet i stort och se hur man kanske kan gynna andra djurproducenter som får och DIK-besättningar också mer. Också med tanke på hållbarhetsagendans mål om en ökad biologisk mångfald och så vidare så tror jag att det skulle vara gynnsamt. Men vi hörde ju av ministern att man nog på sikt tänker också göra det. Och jag tror att det är bra så här med, efter en 10-årsperiod att titta på systemet. Så, med de orden. Tack, talman.
3 repliker har begärts och den första repliken går till lagtingsledamot Jesse Eckerman. Varsågod.
Tack för det, talman, och tack ledamoten Mattsson för ett väldigt bra och uttömmande anförande. Jag skulle bara säga att för att spara tid så går jag inte upp och tar ett gruppanförande utan jag instämmer i det mesta som ledamoten Mattsson säger och uttala mig på det viset då från Socialdemokraternas sida. Tack.
Repliksvar, ledamot Mattsson, varsågod.
Tack, talman. Det var ett effektivt sätt att läsa saken idag från Socialdemokraterna. Tackar för det.
Eckerman avstår från sin andra replik och det betyder att följande replik går till lagtingsledamot Johan Lindström. Varsågod.
Tackar. Håller med i merparten av vad ledamot Mattsson säger. Det som jag funderar på är, man pratar om biologisk mångfald och öppna landskap och allting som vi alla strävar efter. Men varför exkluderas lösdriften? Det är ju där biologiska mångfalden och öppna landskap kommer in. Och jag tycker också att det är anmärkningsvärt att man inte har inkluderat fårägarna här. De står ju verkligen för öppna landskap och biologisk mångfald. Hur ser ledamot Mattsson på det?
Repliksvar, ledamot Mattsson, varsågod.
Tack, talman. Jag tror att jag måste be ledamot att förtydliga på vilket sätt som lösdriften exkluderas i lagförslaget. Däremot så tycker jag också att, och därav så också begär jag nog långsiktig revidering, för att jag tror att det skulle vara gynnsamt att titta över de här avbytardagarna som idag främst går till mjölkgårdar och inte till, eller man har ju en viss rätt också som fårproducent, men jag tror där att man ska behöva se över systemet. Men det var så här som för 10 år sedan som man då beskrev avbytarsystemet, men det har hänt en del också inom jordbruket och därav behöver man ju ha ett system som håller dagens mått.
Andra replik, ledamot Lindström, varsågod.
Om jag var otydlig där så igen, hela årets stallade nötdjur, det är ju absolut inte lösdriftsdjur. Alltså om vi tänker på köttproducenter som har saturer som går på lösdrift bland annat. De har inte rätt till samma avbytarstöd och rätt till samma avlastning som mjölkbönder. Varför är mjölkbönderna så liksom prioriterade det här? Och samma sak tänker jag på fårägarna som har mycket lösdrift.
Avslutande repliksvar, ledamot Mattsson, varsågod.
Jo, tack, talman. Det man får komma ihåg är ju att den här lagstiftningen är en mindre justering av beloppen som de som idag arbetar som avbytare kan fakturera från bonden, eller den ersättning som bonden egentligen får. Jag tror att ska man börja ta den här diskussionen så måste man göra en större revidering, och det är inte det lagförslaget vi har på bordet idag. Men det finns en önskan om att göra det framledes.
Följande replik ges till lagtingsledamot Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. I det här förslaget så korrigerar man ifrån avbytardagar till avbytartimmar när man genomför det här. Har ledamot Mattsson några tankar kring hur det slår för lantbruket och de olika möjligheterna beroende på vilket produktionsslag man har?
Replik svarar ledamot Mattsson. Varsågod.
Tack talman. Jag tror egentligen att det inte har så stor betydelse från dagar till timmar, utan att det är bara så det står beskrivet. Jag uppfattar att den här lagen bara egentligen justerar beloppet. Annars får ledamoten förtydliga vad han menar.
Andra replik, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack talman, jag nöjer mig med att notera ledamotens svar. Vidare så skulle jag också vilja höra då tankegången i och med att man öppnar den här femte paragrafen som berör då det här stödet, där man fortfarande skriver 80% som ersättning kontra fastlandets 100%. Har Centern resonerat någonting kring det här i och med att man som sagt har öppnat den här paragrafen och ska ha haft möjlighet att gjort den här justeringen också och gett de åländska lantbrukarna samma förmåner som de fastländska?
Avslutande replik, svar ledamot Mattsson, varsågod.
Tack talman, vi har ju också det här ramverket att förhålla oss till, och det här var och den här summan fanns redan budgeterad, så att vi tycker att det här ändå lagförslaget är tillfredsställande som det är just nu, och vi ser att det var viktigt att den här justeringen gjordes, och sen blir det en indexjustering på sikt, så att från Centerns sida är vi helt tillfreds med det här lagförslaget som det ser ut.
Och därmed var alla replikväxlingar avslutade, och det är dags för följande gruppanförande som hålls av Johan Lindström, lagtingsledamot Johan Lindström från Obunden samling. Varsågod.
Talman, ärade lagting. Avbyta stödet till lantbruket. Bönderna står inför stora utmaningar när det gäller att få ut avbytarhjälp för att kunna hantera sina dagliga arbetsuppgifter och samtidigt ta hand om sina djur. Det är avgörande att det finns ett fungerande avbytartjänst för att säkerställa att lantbrukaren kan få det stöd som de behöver, särskilt vid akuta situationer som sjukdom, olyckor eller dödsfall. Tidigare fanns det landskapsanställda avbytare, men den möjligheten verkar ha försvunnit av oklar anledning. Nu finns privata avbytarföretag som lantbrukaren kan anlita. Dessa företag fakturerar bonden som sen kan söka ersättning från landskapet. För bönder som har egna anställda finns det också möjlighet att få ersättning för semestern under förutsättning att de anställdas arbetstimmar redovisas och att alla avgifter är betalda. Ersättningen har höjts både för att anlita avbytarföretag och för de som har anställda som söker ersättning för semester. Det finns dock en gräns på 300 timmar per år för ersättning, vilket inte kanske alltid är tillräckligt. Jag tänker på långtidssjuka. Ett stort problem uppstår vid akuta sjukdomsfall. Om en lantbrukare plötsligt blir sjuk eller åker ut för en olycka, så kan det vara svårt att snabbt få tag i någon som kan ta hand om djuren. I värsta fall kan bonden till och med vara oförmögen att kommunicera behovet av hjälp, vilket gör att situationen blir ännu mer kritisk. Här är det nödvändigt att varje gård ska ha en egen färdig plan för hur man ska agera vid sådana nödfall. En lösning skulle kunna vara att ha ett journummer som lantbrukaren kan ringa, eller den anhöriga som kan ringa det vid akuta behov. Denna funktion skulle kunna skötas av en veterinär eller annan ansvarig person som är tillgänglig dygnet runt och kan koordinera nödvändig hjälp enligt gårdens egna plan. Nu finns det en möjlighet att lokalt stödja sina djurbönder och säkerställa en levande landsbygd. För att lantbrukare ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete behövs det både möjlighet till vila och att kunna delta i familjehändelser utan att djurens välbefinnande äventyras. Det är också en viktig del av att förhindra att fler djurgårdar läggs ner, då det tunga ansvaret och bristen på avbytarhjälp är en stor anledning till att många bönder väljer att sluta. Så jag har gjort en liten egen analys av situationen som jag i sin helhet tycker är bra, trots att det finns brister. Positiva konsekvenser. Det blir en förbättrad ekonomisk stabilitet för lantbrukarna. Höjningen av avbytarstödet från 35 till 40 euro per timme för avbytarföretag och från 18 till 20 för privata anställda avbytare stärker lantbrukarnas ekonomi. Detta bidrar till att lantbrukaren bättre kan hantera kostnadsökningar, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet och långsiktigt hållbarhet för lantbruksverksamhet. Kostnadsanpassning och förutsägbarhet. Genom att knyta avbytarstödet till konsumentprisindex från 2028 skapas en mekanism för automatisk justering av stödet i linje med inflation. Detta säkerställer att stödet behåller sitt värde över tid, vilket minskar behovet av förkränta lagändringar och ger lantbrukarna förutsägbarhet i planering av sin verksamhet. Miljömässiga fördelar. Förslaget stärker djurhållningen, vilket är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och de öppna landskapen på Åland. Genom att göra det mer ekonomiskt hållbart att fortsätta med djurhållning bidrar förslaget indirekt till miljömässiga fördelar. Lätt negativa konsekvenser som kan uppstå. Ökad administrativ byråkrati. Införande av årliga indexjusteringar kan innebära en ökad administrativ börda för förvaltningen. Att årligen omräkna och fastställa de nya stödbeloppen kräver ytterligare resurser och kan skapa en extra arbetsbelastning för både myndighet och lantbrukare. Budgetpåverkan. Även om höjningen av avbytarstödet beräknas kunna genomföras inom den nuvarande budgetramen finns det en risk för ökade kostnader på lång sikt, särskilt om inflationen ökar kraftigt. Det kan leda till att budgeten för avbytarstöd måste omförhandlas, vilket kan påverka andra delar av offentliga ekonomin. Så några tankar om förslag till förbättring som är mera som en färdkost. Stegvis införande av indexjustering. För att minska den initiala administrativa bördan kan en successiv införing av indexjustering övervägas. Till exempel kan indexjusteringen införas med 2 eller 3 års intervall i början för att sen bli årlig efter en viss period. Detta skulle ge både myndigheter och lantbrukare tid att anpassa sig till nya systemet. Utökad information och rådgivning. För att underlätta övergången till nya system bör informationskampanjer och rådgivning erbjudas till lantbrukarna. Detta inkluderar utbildning om hur indexjusteringen kommer att fungera och hur lantbrukarna bäst kan planera sin verksamhet utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna. Så det är hög tid att säkerställa att alla lantbrukare har tillgång till nödvändig avbytarhjälp, både i vardagen och vid kriser, för att de ska kunna fortsätta med sitt oumbärliga arbete på landsbygden. Tack.
Två repliker har begärts och den första repliken går till minister Jesper Josefsson. Varsågod.
Tack talman och tack för ordförande anförande. Gällande det här med index så visst det medför en liten mer arbete, men det är så pass vanligt och standard att räkna. Vi har ju andra belopp som också är indexjusterade, så man har ju system för det här. Och jämfört med att behöva ändra en lagstiftning så är det minimalt. Att om vi tänker bara här sitter vi 30 personer plus några till som jobbar med ökningen plus utskottsbehandling och liknande, så just att ändra lag vs införa index så är väldigt mycket mer tidskrävande. Men visst medför det lite mer administration, men väldigt marginellt.
Repliksvar, ledamot Lindström, varsågod.
Tack för det, minister Josefsson. Det skulle ses mer som en liten vägkost och det är ingen tung kritik, utan det här är ju i sin helhet ett jättebra sätt. Och vi välkomnar det här från obunden samling. Vi vill bara att ni ska tänka på det här förslaget ur alla synvinklar. Och fortfarande så trycker jag på lite det här med att vi inte ska exkludera lösdriftsdjur och fårägare. För att det kan ju ses som en viss diskriminering av jordbrukare, lantbrukare.
Andra replik, minister Josefsson, varsågod.
Tack och bra att ledamoten nämnde det här med lösdrift. Jag tror det är ett missförstånd. Det är inte så att man bara ger stöd till hela året stallande nötdjur som det står, utan det är ett kommatecken framför där det står det ges till mjölkproduktion, kommatecken, hela året stallande nötdjur, och tidigare hade då varit skrivningen stallade tjurar i köttproduktion. Som sagt, den har redan tillämpats. Det är bara att man förtydligar lite. Och sen kommatecken ytterligare äggproduktion eller smågrisproduktion. Så det är inte bara för då hela året stallande nötproduktion som det här avbytarstödet ges till.
Avslutande svarsreplik, mot Lindström, varsågod.
Nej, stallade nötdjur hette ju tidigare, och hela året stallade nötdjur har ju en helt annan innebörd. Tittar man upp definitionen så betyder det att de står stallade hela året, och då exkluderar du faktiskt de som har lösdriftsdjur där djuren kan gå in när de vill. Och det är ju kanske den viktigaste formen av både ekologisk och öppna landskap, biologisk mångfald, så är ju det kanske den viktigaste produktionen när det kommer till köttproduktion i alla fall. Så så som jag tolkar det, och så som andra kollegor har tolkat det, och även bönder, så finns det ju faktiskt i lagtext, så är det ju en exkludering av lösdrift djur. Då får ni förtydliga det.
Ja, och replikväxlingen var till den delen avslutad. Följande replik är till lagtingsledamot Stellan Ägeland. Varsågod.
Jo, tack talman. Det är lite märkligt det här, och det är lite konstigt att ingen från, alltså från regeringshåll så säger man ju då att det här handlar ju bara om beloppen och indexjustering och inget annat. Man har inte gjort några andra ändringar. Men det här med hela året stallade nötdjur är ju en jättestor förändring. I den förra så står det stallade tjurar i köttproduktion. Det har man bytt ut till hela året stallade nötdjur. Jag måste säga att det är häpnadsväckande att ingen från regeringsbänken kan förklara varför man har gjort den här ändringen. Varför har man då gjort den om den nu inte skulle påverka något?
Svarsreplik, ledamot Lindström, varsågod.
Tack, ledamot Ägeland. Jo, det är det jag inte riktigt blir klok på. Och jag försöker få svar här. Jag blir fortfarande inte riktigt klok på vad man menar med definitionen här. Det skulle jag vilja att ni ska bringa klarhet i så att vi inte behöver stå och förvirrade även här i plenisalen. Tack.
Och ledamot Ägeland avstår från sin andra replik, och det betyder att replikväxlingen är avslutad, och ministern Josefsson begär ett tilläggsanförande, och det är helt i sin ordning. Varsågod, minister Josefsson.
Tack talman, och som sagt det är ett missförstånd, och som jag tidigare sa också, vi kan förklara med den sakkunniga som gör de här tillämpningarna i utskottet noggrant. Så som det tillämpas idag med nuvarande lagstiftning, så tillämpas det som hela årets stallande. Det blir ingen ändring, det är bara ett förtydligande. Och som sagt, det är en mening för vad som man får avbytarstöd för, och det är en del man får stöd för. Innan så står det mjölkproduktion, och det innefattar förstås också lösgående djur. Och nu har jag inte skrivningen med mig, oturligt nog. Men som sagt, det är exakt så här det tillämpas. Det är bara ett förtydligande. Det är ingen ändring i sak hur det här stödet. Och det är ingen mer exkluderande än tidigare, och inte heller mer inkluderande, utan bara en förtydligande. Men som sagt, vi kan ta det här i utskottet och låta tjänstemännen som arbetar med det här dagligen förklara ändringen. Så det är bara en teknisk ändring, ingenting i sak.
Två repliker har begärts, och den första repliken går till lagtingsledamot Stellan Ägeland. Varsågod.
Tack talman, och tack ministern för förklaringen. Jag vet inte om jag riktigt blev klokare av det, för ministern påstår att idag så gäller det, med nuvarande lagstiftning så gäller det hela året stallade nötdjur. Ja, men det är ju inte så det står i den förra lagen. Då står det stallade tjurar i köttproduktion, mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion. Så på vilket sätt skulle lagen tolkas så idag att det bara gäller hela året stallade nötdjur? Vidare så säger ministern att det handlar om nötdjur i dagens lag, den idag gällande lagen. Så står det inte heller, utan det står stallade tjurar i köttproduktion. Och det faktum att mjölkproduktion är med i det nya förslaget förändrar ju ingenting för den som har köttdjur.
Svarsreplik, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Som sagt, jag kan bara säga, så som man tillämpar det så redan i dagens läge så gör man bara ett förtydligande. Det är ingen skillnad i sak utan bara en teknisk justering. Och den sakkunniga tjänstemannen som sagt jobbar med det här dagligen kan gå igenom och förklara det här i utskottet. Jag hade inte förberett mig att det här skulle bli någon debatt eftersom i sak så har det ingen skillnad utan det är mer teknikaliteter. Så därför idkar jag inte ens försöka repetera och försöka minnas ordagrant vad tjänstemannen gick igenom när vi presenterade det här lagförslaget i våras.
Andra replik till lagtingsledamot Egeland, varsågod.
Tack talman. Jag förstår den delen att det är en förtydling. Men den här förtydlingen i det här fallet som det är skrivet här i lagförslaget, det betyder ju att man exkluderar ju vissa djur. För hela året stallade nötdjur, det är ju väldigt få på Åland. Som jag har förstått det så är det enbart några som har fått dispens för att ha djur stallade hela året. Så det är en väldigt liten grupp. Den gruppen som då har till exempel köttdjur som inte är stallade hela året, de är ju exkluderade i det här förslaget.
Avslutande svarsreplik, minister Josefsson, varsågod.
Som sagt, det är ordagrant enligt det där man har tillämpat dagens skrivning. Det är så man har tillämpat vid utbetalning av stöd. Så man förtydligar hur man tillämpar dagens regelverk. Så det är ingen kommer bli exkluderad från idag från när det nya lagförslaget är klubbat. Det är ingen skillnad där.
Följande replik går till lagtingsledamot Johan Lindström. Varsågod.
Ja, när vi en gång håller på så tänker jag ändå ta det här till sin spets. Det är ju fortfarande en lagtext vi pratar om. Och lagtext ska inte på det här sättet innehålla rum för tolkningar där det säger en sak men man tolkar det på ett annat sätt. Som en tjänsteman till exempel. För en lagtext måste ju kunna vara så klar att man förstår vad man läser. Och definitionen ska vara klar. Hela året stallade nötdjur, ifall man letar upp den definitionen, så syftar på nötdjur som kortjur och kvigor som hålls inomhus i sitt stall under hela året utan att släppas ut på bet- eller grönområden. Detta innebär att djuren spenderar hela sitt liv i en kontrollerad miljö. Vanligtvis ett stall eller annan byggnad som är anpassad för att hålla dem. Det här kan bero på olika faktorer som klimatförhållanden, jordbruksmetod eller produktionssystem. Det är definitionen av hela året stallade nötdjur och det är ju nästan ingen då. Enligt djurskyddsförordningen så är det ju olagligt att göra det om du inte har dispens redan. Tillika vill jag också lyfta fram det här med fårägare. Det framgår ju ingenstans i lagförslaget varför inte fårägare ska kunna få avbyta stöd precis som alla andra. Så.
Svarsreplik, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Som sagt, för femte gången så är det så här man har tillämpat och man tydliggör i lagförslaget hur man tillämpar och betalar ut stöd. Så på sätt och vis så är det ett förtydligande, ett förbättrande man nu inför. Men i praktiken så blir ingen exkluderad av det här utan det är ett förtydligande i så fall. Och som sagt, gällande får så hör det till en större revidering av avbytarsystemet. Och därav så finns det ingen resonemang i den här lilla lagändringen som enbart berör beloppet och sen lite tekniska ändringar för att hur man då tillämpar det.
Andra replik till ledamot Lindström, varsågod.
Tack. Jag förstår inte hur det skulle kunna vara svårt att sätta in fårägare som i det här lagförslaget. Det skulle ju vara exakt samma förhållningsregler och exakt så de jobbar under samma premisser som vilken annan mjölkbonde eller köttbonde som helst. Så det är väldigt enkelt att sätta in fårägare och bestämma antal djurenheter man ska ha, etc. Så jag förstår inte varför det skulle vara en svårighet. Egentligen så diskriminerar man ju fårägare i den här lagen på det sättet. Varför de exkluderade fortsättningsvis?
Avslutande repliksvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Absolut, det är inte så svårt att peta in får i lagtexten, men sen vad det innebär i praktiken och konsekvenserna därefter och kostnaderna och så vidare. Så det, som sagt, hela avbytarsystemet så behöver ses över, men det är ett omfattande arbete. Även om det låter enkelt att bara stoppa in något i en mening i en lagtext så måste man se över helheten. Men det arbete hoppas jag att vi kan inleda under den här mandatperioden. Tack.
Och därmed får vi gå vidare. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Och då är det dags för följande ärende, remissdebatt, ärende nummer 5, ny blankettlag om transport av farliga ämnen. Talmannens förslag är att det här ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion, minister Gunell, varsågod.
Tack herr talman, bästa lagting. Farliga ämnen är kanske någonting som många av oss inte går och tänker på så där på regelbunden basis. Men de facto är att det är en väldigt viktig sak och det rullar på våra vägar och i våra hamnar så förekommer det nästan dagligen transport av olika typer av ämnen som räknas som farliga. Allt ifrån brännolja och bensin till aerosoler, målfärger, konstgödsel, bekämpningsmedel och så vidare och så vidare. Den här lagstiftningen som landskapsregeringen nu föreslår är då trots detta aktuella och intressanta ämne en väldigt teknisk sak. Det är så att man i riket har antagit en ny rikslag om transport av farliga ämnen. Och vi har haft tidigare blankettlagstiftning på det här området och nu tar vi helt enkelt en ny blankettlag av, men då med rikets nya lag i grunden. Och det här är ju ett område som är strikt reglerat internationellt och av EU, så och väldigt hårt reglerat område. Så att här finns inga många möjligheter att gå på sidan om, utan här följer vi. Och faktiskt också från transportörernas, speditörernas sida så vill man väldigt gärna att regelverken är identiska med riket och de övriga för att det inte ska råda några olikheter när man då kör i land i landskapet Åland eller tvärtom från landskapet Åland till andra platser. Kanske som vi har diskuterat mest när det gäller den här frågan, det är helt enkelt hur vi på Åland ska sköta vårt uppdrag att följa alla de här myndighetsbestämmelserna, hur vi ska utöva tillsyn över det här området, vem som ska vara ansvarig inom förvaltningen eller någon underlydande myndighet för att de här frågorna fullföljs och sköts på ett hyggligt sätt. Man kan nog säga att det under årens lopp inte till alla delar har varit till 100%. Så vi diskuterar inom landskapsregeringen en modell för hur vi ska jobba vidare med det här. Det finns en ekonomisk konsekvensbedömning att det här kan kosta upp till 60 000 för en person som helt enkelt hanterar det här. Men dock inte bara förstås transporter av farliga ämnen, kemikalielagstiftning och allt annat sådant. Utan i så fall som en samordning med behovet av stärkt kompetens inom beredskapsområdet som helhet. Och det är någonting som vi får återkomma till i samband med budgeten för 2025. För att de myndighetsuppgifter som följer med det här så är en hel del förvaltning och det är förstås också, det handlar också om vätgas och vätgassäkerhet och med tanke på den potential som det finns i den vätgasekonomi som växer runt omkring oss och förhoppningsvis som också Åland kan vara med och utveckla någonting av, så kan det här vara ett område som kommer att kräva allt större uppmärksamhet än vad det kanske gör idag. Jag tror att utskottet, om man önskar fördjupa sig mera i frågorna, så finns det säkert en mängd intressanta frågeställningar, men jag avslutar mitt anförande så här. Tack.
En replik har begärts och det är lagtingsledamot Jesse Eckermann. Varsågod.
Tack talman och tack minister Gunell för en bra beskrivning av ärendet. Jag kommer att tänka på också att det gäller ju inte bara heller transporter av farligt gods på våra vägar, och infrastrukturministern kan också kanske tänka sig att det här är en övervakningsfråga och det är någon alltså som ska kontrollera det här. Att vem är det som kör, på vilket sätt, hur tunga transporter har vi och så här. Och det är ju kanske en fråga man kan lyfta i samband med budgeten, till exempel med polisens trafikövervakningsavdelning eller någonting sånt, att man får det här att löpa på ett bra sätt. För bekymret ligger ju inte bara på farliga transporter utan också på andra överträdelser. Tack.
Repliksvar minister Gunell, varsågod.
Tack för det och tack ledamoten Eckermann. Det är en väldigt korrekt iakttagelse att när det gäller övervakningen av bestämmelserna så och faller det också på polismyndigheten. Så även där så behöver man diskutera resurseringen och hur vi löser det här för att se till att vi förbättrar oss, kan man väl säga, på det här området när det gäller transport av farliga ämnen. Tack.
Och ledamoten Eckermann avstår från sin andra replik och det betyder att det är dags för gruppanföranden, och det första gruppanförandet hålls av Liberalernas lagtingsledamot Simon Påvalls. Varsågod.
Tack jo, herr talman. Förutom första ärendet vi hade idag, AXQF, så är väl temat för dagen produktion och beredskap. Och det kanske inte så man skulle ha sett det för några år sedan när man skulle stått här i de här temana, men idag är det så. Med det världsläge vi har så handlar mycket om beredskap, och även denna fråga handlar i allra högsta grad om beredskap. Det är inte så många som tänker på hur viktigt det faktiskt är att de här transporterna av farliga ämnen till Åland faktiskt funkar och att det inte finns några onödiga hinder på vägen, varken byråkratiska eller några andra. Det handlar om bränsle främst, det handlar också om kemikalier till vår industri. Vi har stora industrier på Åland, relativt stora för Holmen, som har internationella marknaden till godo, och därför så är det viktigt att även det här hålls rullande, och det är helt beroende av de transporter som kommer till våran ö då, och inte bara per väg utan även på fartyg och via flyg. Även gödsel till lantbruket så kommer den här vägen att inkluderas även här i den här kategorin. Lite kort så är det bra att man nu för ordning och reda på det här, ska landskapsregeringen ha tack för. Man harmoniserar lagstiftning både åländsk, nationell, och så det vallar också med EU-lagstiftning, och ser till att också den interna arbetsfördelningen när det handlar om farliga transport av farliga ämnen klargörs mellan infrastrukturavdelningen och regeringskansliet. Utöver det så har inte Liberalen som jag säger, det är bra att vi har och får ordning och reda på det här, och det ska bli intressant att se vad utskottet kommer fram till i den här behandlingen. Tack herr talman.
Inga repliker har begärts, så det betyder att följande gruppanförande ska hållas av Åländsk Centers lagtingsledamot Robert Mansén. Varsågod.
Tack talman. En central del av problematiken är att transport av farliga ämnen är oundvikligt oavsett hur vi närmar oss frågan. Som framgår av den allmänna motiveringen är dessa transporter en integrerad del av det moderna samhället. De är nödvändiga och måste tillåtas, men bör samtidigt omges av stränga säkerhetskrav för att minimera risken för skador. Regleringen är omfattande och grundar sig på olika internationella avtal, vilket gör regelverket komplext. Samtidigt är det viktigt att detaljerade regler fastställs både på internationell och nationell nivå för att säkerställa en likvärdig skyddsnivå över nationsgränserna. Det övergripande syftet med regleringen av transporterna är att skydda människor, egendom och miljön, vilket förutsätter bred internationell samordning och reglering. När det sen gäller förslagets administrativa konsekvenser så är jag glad att kunna konstatera att infrastrukturavdelningen i samarbete med regeringskansliet får i uppdrag att utarbeta en strategi för hur förvaltningsresurserna ska fördelas på ett effektivt sätt. Detta kommer att möjliggöra ett ändamålsenligt genomförande av det tjänsteuppdrag som beskrivs i förslaget. Jag vill särskilt betona vikten av den del som innebär ett ansvar för landskapsregeringens myndighetsuppgifter inom kemikaliesäkerhet och vätgassäkerhet. Vätgassäkerheten liksom säkerheterna i hamnarna är mycket aktuella frågor. Och det är positivt att dessa inkluderas i förslaget som en proaktiv åtgärd. Och avslutningsvis kan jag säga att Centerns lagstiftningsgrupp omfattar lagförslaget. Tack, talman.
Inga repliker har begärts. Och talmannen konstaterar då att diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Och därmed var remissdebatternas tid förbi för idag. Och vi har ett ärende för kännedom nummer 6 på dagens lista. Och det handlar om lagtingsledamot Alfons Röbloms anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot. Och den antecknas till kännedom. Och det ärendet tas upp till behandling vid plenum på måndag den 9 september. Och så har vi ett ärende som återstår när det då har varit tydligen lite bråttom och ett ärende inte har hunnit med på den ordinarie listan före den publicerades, så har vi en tilläggslista och det handlar om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget, lagförslag nummer 24/2023-2024. Det här ärendet kommer att behandlas på måndag den 11 september. Onsdag den 11 september, är det fel antecknat? Det stod måndag här på min. Måndag den 9 september och här står det måndag 11 i 9. Ja, det var ju intressant. Det här ska vi snabbt då kolla upp det ändå. Vad är det nu som var 9 september eller 11 september? Vi ska nog bara säga det här i plenum. Har vi Karina någonstans? Ja, landråd. I nuläget då, med hänvisning till att talmannen här fick höra att den minister som ska handha det här ärendet inte är på plats den 11/9, och jag har en anteckning här om att det ska behandlas på måndag, så sägs det nu här i plenum att det är måndag den 9 september som det här ska behandlas. Och så ser det ut också när vi får kommunikation med systemet här. Så. Då har vi behandlat alla ärenden som finns på både lista och tilläggslista för idag. Och jag konstaterar att plenum är avslutat. Nästa plenum hålls måndagen den 9 september 13:00. Plenum är avslutat.